Ja, tack för välkomstorden Leif. Det känns jättebra att vara på Hönö igen, eller hur? Ja. Och visst ska det blåsa i tältdukarna om man är ute vid havet. Förresten, jag ska börja mitt studium den här veckan i ett fiskeläge. Och jag önskar att ni tar med er biblarna de här dagarna. För det kommer att läsas en hel del i Bibeln. Jag har faktiskt kommit fram till att jag skulle vilja gå igenom första Petrus brev. Det vill säga under dagarna här, valda studier ur första Petrus brev. Jag tror det finns mycket spännande saker att plocka fram där med den helige andes hjälp. Så vi ska läsa de första verserna, hälsningsorden nu, och sen ska jag börja att kommentera det här. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod, nåd och frid åt er i rikaste mått. Ingen kunde väl tänka sig att den lilla fiskarstaden Betsaida, belägen vid Jordans utlopp i Genesarets sjö, skulle skänka åt historien några av dess största män. Där fanns ett enkelt litet fiskelag med bland annat Jakob och Johannes, Zebedeus söner, och Simon, Andreas bror. Om man var född vid Genesarets sjö, så var det inte någon längre diskussion om man skulle ägna sig åt och vilken yrkesinriktning man skulle välja. Vad skulle man bli om inte fiskare? Man växte upp med fisket. Och så hade det bildats ett litet fiskelag för att man tillsammans skulle ha råd med båtarna och näten. Och så höll man på med det som man trodde man skulle hålla på med hela livet, sin livsgärning. Men allt började förändras den dag då Andreas, Petrus bror, plötsligt kommer hemstörtande, tar tag i Simon Petrus och säger till honom: vi har funnit Messias. Och Andreas tog Petrus med sig till Jesus. Och Jesus ser på den unge fiskaren och säger de förvånande orden: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus, som är klippa på hebreiska. Därmed började den långa processen som skulle förvandla fiskaren Simon Petrus till människofiskaren och aposteln Petrus. Petrus är kanske den av Jesu apostlar som vi har lättast att identifiera oss med. Därför att vi känner igen oss i så mycket i hans sätt att vara och reagera. Och evangeliernas berättelser skildrar för oss Petrus många förhastade både ord och handlingar. Han var impulsiv, han var häftig och gjorde överilade saker. Han talade först och tänkte sen. Och på sin kallelses dag hade han fallit ned för Jesu fötter där i båten efter det stora undret, när Jesus efter en hel natt av förgäves fiskande hade sagt: lägg ut på djupet än en gång. Och man hade fått så mycket fisk att näten höll på att brista. Och då hade Jesus stått där i båten och båten, och Petrus hade bara fallit ned för honom och sagt: gå bort ifrån mig Herre, ty jag är en syndig människa. Han hade förstått att här var någonting mer än bara en människa med honom i båten. Och när lärjungarna en natt befann sig ute i sjönöd på Genesarets sjö och Jesus kom gående på vattnet, så är det ju Petrus förstås som först av alla önskar att få komma och möta Jesus på vattnet. Och på förklaringsberget så är det också Petrus som föreslår att man ska bygga hyddor och stanna kvar där och ha det bra på berget tillsammans. Han var alltid hastig, både i ord, i tanke och i handling. Och när Jesus vid den sista måltiden gick omkring och böjde sina knän framför lärjungarna och tvådde deras fötter och torkade dem med en handduk, så ville Petrus vägra honom den tjänsten. Men när Jesus svarade att om inte han fick två Petrus fötter så hade han ingen del alls i honom. Så svarar Petrus genast: Herre, inte bara fötterna utan hela kroppen. Två mig. När senare samma kväll Jesus förutsäger att de alla ska komma på skam eller komma på fall för hans skull, så blir Jesus genast motsagd av Petrus, som självsäkert försäkrar: även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska det inte jag göra det. Om jag också måste dö med dig, så ska jag inte förneka dig. Och ni vet hur Jesus sorgset ser på Petrus och förklarar för honom att innan hanen tre gånger har galt den natten, så ska Jesus, så ska Petrus ha förnekat honom tre gånger. Och det var Petrus som drog svärdet i ett seman och högg av en av översteprästens öra. Och det var Petrus som tillsammans med Johannes sprang till graven på påskmorgonen när budet hade nått dem om att graven var tom. Johannes kom visserligen fram först och stannade lite försiktigt utanför graven, men Petrus, han rusar rakt in. Och när Jesus efter sin uppståndelse går längs stranden av Genesarets sjö igen, och lärjungarna i båten efter den natten, och han låter dem förstå att det är han som står där på stranden, så kan inte Petrus hejda sig, utan han kastar sig i sjön, och om han simmar eller springer på botten vet jag inte, men först av alla i land är han åtminstone. Han glömde både nät, fiskar och alltihop. Petrus iver och intensitet gjorde att han blev en naturlig talesman för de tolv också, när sedan det var dags för den uppgiften. Det var Petrus som vågade ställa frågorna, de svåra frågorna. Han vågade göra bort sig också. Han avslöjar gärna sina svaga sidor för oss. När Jesus just hade talat om självförnekelsen, så ställer Petrus frågan: titta, vi har alla övergivit dig. Vad ska vi få för det? Och vid ett annat tillfälle så frågar han Jesus: mästare, hur ofta ska jag förlåta min broder? Räcker det med 7 gånger? Han tyckte han hade klämt till med rätt så mycket då. Och Jesus får säga: 7 gånger 7 var inte nog det. Jesus hade tålamod med Petrus. Han hade inte gjort något misstag när han kallade den här ivrige fiskarsonen. Han visste nämligen vad han ville med Petrus. Och under de här 3 åren tillsammans med Jesus, som kom kantigheterna i Petrus karaktär att slipas bort mer och mer. Och han blev mindre och mindre Simon och mer klippan Petrus. Och uppståndelsens morgon och pingstens kraft innebar den slutliga förvandlingen. Och den enkle fiskaren från Genesarets stränder står plötsligt fram som den frimodige talesmannen för hela apostlaskaran mitt i självaste Jerusalem. Och får hela folkets uppmärksamhet för denna sin märkliga predikan, som åstadkomma 3000 den dagen lät döpa sig till Kristus. Under fängelsehot som följde förklarar han inför stora rådet att man måste lyda Gud mer än människor. Men den principen kom också att kosta honom lidande och förföljelser, ja till och med döden till slut. Men just det här gjorde Petrus till ett ännu lämpligare instrument i Guds hand. Allting bidrog till att göra Petrus mogen för det sista stora uppdraget, nämligen att skänka åt oss första och andra Petrus brev. Skänka denna skatt åt Guds församling genom alla tider. Och nog är det märkligt att en olärd fiskarson från Betsaida, den så impulsiv och oberäknelige Petrus, kunde av Gud formas till att nedteckna åt oss ett sådant litterärt mästerverk som Petrusbreven egentligen är, och som avslöjar en mycket djup insikt i det kristna livets villkor. I evangelierna läser vi hur Petrus motsatte sig lidandets väg. Han ville förhindra Jesus att gå till Jerusalem, att gå till korset. Men i apostlingarna, innan dess förresten, så hade Jesus också talat om att du Petrus ska få följa mig dit du inte själv vill en gång. Och i apostlagärningarna är Jesu lidande en punkt i Petrus egen förkunnelse. Och när vi kommer till Petrus brev så talar han trösterikt om den kristna människans lidanden och ser detta som ett både nödvändigt och naturligt steg på vägen mot förhärligandet. Och miljoner människor har genom kyrkohistorien och kyrkohistoriens gång och århundraden funnit en underbar tröst i just Petrus brev. Båda brev. Oavsett omständigheterna är vi kallade, säger Petrus, till trons lydnad. Och vi har något av nyckelversen i kapitel 1, vers 6 och 7. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och det är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Det är nyckelverserna. Om det här kommer hela första Petrus brev att handla om. Första Petrus brevet är någonting av ökenvandringens brev, med många inlånade illustrationer ifrån Israels egen ökenvandring. Det handlar om ett folk på väg. Det handlar om pilgrimmer som är på väg igenom den här världen med alla dess lidanden, men som har ett underbart uppdrag på vägen genom världen. Ett uppdrag som lidanden och prövningar på intet sätt förhindrar dem att genomföra. Tvärtom finner vi i första Petrus brev. Lidande och prövningar utgör viktig del i uppdraget eller av uppdraget. De ingår till och med i själva uppdraget. Att följa Kristus i en värld som har förkastat honom måste innebära lidanden. För Petrus var det helt logiskt. Den italienske reformatorn Savonarola, som levde på 1400-talet och dödades dömd av den katolska kyrkan för villolära, han sa att en kristnes liv består av att göra gott och lida ont. Göra gott och lida ont. Det är det handlar om. Och det är temat i första Petrus brev. Själv avslutar han brevet med att säga: detta har jag skrivit till er, ja, dessa korta rader, säger han, för att uppmuntra, stärka och förmana er, och för att bekräfta att det är Guds sanna nåd som har kallat er att stå fasta. Och brevet är fullt av förmaningar om hur det kristna livet ska levas i familjen, i arbetslivet, i församlingen, i äktenskapet, i samhället, i stort, i en mitt i en värld som ibland kan vara ganska trång och svår. Det är ett brev som i denna värld kallar en kristen till lydnad för evangeliet. Något som också inkluderar lidande. Vi vet nog väldigt lite egentligen om vad det innebär att lida för Jesu namns skull. Första Petrus, hoppas jag, ska ge oss en bättre förhållningssätt till lidandet och även förbereda oss kanske för sådana tider som också kan drabba oss, även om vi nu lever i ett tryggt Sverige. Jesus sista personliga ord till Petrus tror det vara de som vi har nedtecknade i Johannes 21 kapitel, där Petrus får tillfälle att försöka eller att försäkra Jesus om sin kärlek till honom. Och på grundval av den kärleken, när Jesus tre gånger har frågat Petrus: älskar du mig? Och Petrus tre gånger har fått bekänna sin kärlek: ja Jesus, du vet att jag har dig kär. Och Jesus med stort förtroende lägger det stora uppdraget i Petrus händer och säger: bra Petrus, föd då mina lam, ta hand om mina får, var en herde för min församling. Och det är i trohet mot det uppdraget som Petrus nu i slutet av sitt liv skriver detta brev till en skara små församlingar utspridda i mindre Asien, det vill säga i nuvarande Turkiet. I kapitel 5 kallar han sig själv för en av de äldste. med uppdrag att ha omsorg och vård om Guds församling. Petrus befinner sig nu långt borta från båtarna och näten vid Genesarets stränder. Så totalt annorlunda hans liv hade blivit. Istället för ett relativt lugnt och anonymt fiskarliv hemma i Betsaida, med de sedvanliga synagogsbesöken på sabbaten, så hade mötet med Jesus och kärlekens evangelium drivit honom ut över hela den dåtida världen, in i ett tufft och hårt liv, men fyllt av Guds kärleks värme och närvaro. Ännu nästan 2000 år efter hans död är han känd i en hel värld. Och vi kommer genom vårt studium av första Petrus brev att ha stor glädje och välsignelser av det liv som Gud gav Petrus att leva. Petrus anar att det börjar gå mot slutet nu när han skriver det här brevet. Jesus hade ju angivit för honom det slags död med vilket han en gång skulle förhärliga Gud. En död mot den naturliga viljan, en martyrdöd. Och han befann sig troligen i Rom och kände hur det började mörkna för de kristna. Kejsar Neros smidde planer. År 64 efter Kristus så anlade han en brand i Rom och sköt sedan skulden på de kristna, och en mycket grym förföljelse uppstod, och kejsar Nero lät till och med doppa de kristna människorna i kära och hänga upp dem till facklor på Roms gator och hemma i palatsets trädgårdar. Det är under denna förföljelse som troligen också Petrus lider martyrdöden. Enligt traditionen så korsfästes han upp och ned. Han ville inte korsfästas så som Jesus, hans mästare, hade blivit korsfäst. Han ansåg det vara över hans värdighet. Även om ni läser i 1981 års översättning och finner att i notapparaten betvivlar man Petrus författarskap, så har den kristna kyrkan från äldsta tider varit fullt övertygad om att Petrus är författaren, precis som Petrus, eller som inledningen av brevet också hävdar, från Petrus, Jesu Kristi apostel. Man har nämligen betvivlat att Petrus som en olärd fiskare skulle kunna författa ett sådant fint litterärt verk. Men då ska vi komma ihåg att redan i Apostlagärningarna 4 så förundrades man över, uppe i Stora rådets lärda kretsar, över Petrus försvarstal inför Stora rådet. Men så står det, man visste ju att de var olärda män i folket, men så kände man igen dem och påminde sig om att de hade varit med Jesus. Och 3 år med Jesus hade inte bara förändrat deras karaktär, det hade också förädlat deras sätt att tänka. Och de hade faktiskt blivit begåvade med litterär förmåga att nedteckna Guds ord till människosläktet i fortsättningen. Vi har all anledning att tro att Silvanus, som på Petrus vägnar nedtecknade detta brev, också var inspirerad av den helige ande. Petrus säger i 5:12 att genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader till er. Men vi tror också att den helige ande var där med sin gudomliga inspiration, så att när vi läser första Petrus brev så är det Guds eget ord till ditt och mitt hjärta idag. Petrus inledning av brevet ger en fin sammanfattning av det tema som hela brevet kommer att ha. Vers 1 och 2. Jesu Kristi apostel, utvald till de utvalda som lever kringskingrade, eller skingrade som främlingar. De här orden, utvalda, främlingar, helgade, lydnad, rening, det är nyckelord genom brevet. Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Det betyder att han ser sig själv som ett av Jesus Kristus befullmäktigat vittne, att å Guds vägnar framtala, uttala Guds ord och vilja med den auktoritet som Kristus själv gav åt sina apostlar. I egenskap av Jesu Kristi apostel har jag fått ansvar, menar Petrus, för de kristna som nu lever kringspridda i Pontius Pilatus, i Pontius Galatien, Kappadokien och Asien. Ordningsföljden i de här geografiska namnen orsakas troligen av att postgången hade den riktningen. När man alltså bar ut posten i mindre Asien så följde man ungefär den här gången som de här geografiska namnen antyder. Vi vet att det gick postbåtar från Rom och upp till Svarta havet och Betynien, där de senare spreds ut över landsområdet. Vi vet inte riktigt hur de kristna hade nåtts, eller hur det kristna evangeliet hade nått till de här trakterna. Vi vet att det på pingstdagen fanns människor med i Jerusalem som var från de här trakterna. Och vi vet att många från de här trakterna också kom till tro på pingstdagen och återvände hem igen till Betynien, till Pontus och de andra ställena och vittnade för sina judiska fränder och släktingar och vänner om evangeliet som Petrus hade förkunnat i Jerusalem på pingstdagen och manden som hade fallit. Möjligen är det redan då som de första församlingarna bildades i det här området. Vi vet också att Paulus färdades genom det galatiska området fram till det Egeiska havet, där han senare också for över till Makedonien och Grekland. Vi vet att Paulus sedan kom tillbaka och bodde 3 år i Efesus på 50-talet efter Kristus. Och under de 3 åren så spriddes med säkerhet evangeliet också ut ifrån Efesus till provinserna runt omkring. För Paulus själv antyder att evangeliet har nått över hela mindre Asien. Jag kommer att läsa någonting intressant av en landshövding eller ståthållare som hade just makten i den trakten i Betynien och Pontus när Petrus skriver detta brev. Han heter Plinius den yngre och han skriver ett brev till kejsar Trajanus i Rom och beskriver förhållandena senare, hur de var på 90-talet efter Kristus, då Johannes var troligen en av ledarna nere i församlingen i Efesus. Och Plinius säger så här i sitt brev till kejsaren när han skriver om de kristna, att de består av personer av alla åldrar och alla stånd, och de är av båda könen. Många är åtalade och flera väntar att bli det för sin tros skull. Ty, säger han, inte endast i stadssamhällena utan också ut i byarna och på landsbygden har denna religionsepidemi spridit sig. Och det är ett fint vittnesbörd, tycker jag, att det kristna evangeliet hade slagit rot över hela mindre Asien. Och det är till de här kristna som nu lever i förskingringen, ofta på grund av förföljelser, som Petrus riktar sig i sitt brev. Och det första som han använder när han kallar dem för någonting, det är att han säger de utvalda, vers 1. De utvalda som lever kringspridda. Ordet utvalda antyder att Gud hade handlat med dessa människor utifrån sina särskilda syften. Gud hade utvalt dem. Guds nåd hade nått dem. Utkorelsen har sin grund i Guds suveränitet. Jag förstår den inte, men jag måste ändå predika den, för den står här så tydligt. Frälsningen skulle inte ha kommit till någon om inte Gud hade tagit första initiativet. Både Guds initiativ och beslut kommer före någon människas handling. I vers 2 står det utvalda enligt Guds, vår faders plan. Vi blev utvalda enligt Guds plan. Utvalda i enlighet med Guds förutvetande. Till Jeremia säger Herren, säg inte jag är för ung. Ty förrän jag danade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Du var inte ens befruktad, så att säga. Du hade inte ens börjat växa som ett foster i din moders liv när jag utvalde dig. Du fanns inte till när jag utvalde dig. Det ligger någonting hisnande i detta perspektiv. Det handlar om det som vi kallar Guds suveräna nåd, som fattade beslut om oss redan innan vi fanns till, Jag säger Paulus i Efesierbrevet, redan innan jordens grund blev lagd utvalde han oss till barnaskap. Redan innan vi fanns, redan innan någonting fanns, utvalde Gud oss till barnaskap hos sig själv. Om det är sant, då kan det bara bero på nåd och inga egna förtjänster. Du och jag skulle alltså inte ha varit kristna om inte Gud innan världens grund var lagd hade utvalt oss till barnaskap hos sig. Samtidigt är det sant att du och jag inte skulle vara kristna om vi inte hade svarat ja, frivilligt svarat ja på evangeliets inbjudan i Kristus. Vår eviga frälsning är grundad på Guds suveräna nåd och utkårelse, samtidigt som vi hålls ansvariga för vad vi gör med Kristus. Detta är inte ödestro, detta är inte fatalism, utan det är Guds outgrundliga, ofattliga nåd som jag inte så länge jag lever kommer att förstå. I mig och i mitt förstånd tycks dessa två sanningar vara ömsesidigt uteslutande. Guds suveräna nåd, där Gud i sin nåd förutbestämde mig till barnaskap hos sig innan världens grund var lagd. Samtidigt är det sant att jag är ansvarig för vad jag gör när jag hör evangeliet predikas för mig och hur jag förhåller mig till Kristus. Men dessa läror som Bibeln samtidigt förkunnar som sanna är inga motsättningar i Guds logik. Och Spurgeon, den store predikanten, sa att de här lärosatserna är vänner, och vänner behöver inte försonas. Vi behöver inte försöka konkrångla till någon ansträngd kompromiss för att det ska se bra ut, utan vi får faktiskt acceptera att Guds vägar är större än våra vägar, Guds tankar är högre än våra tankar. Och Gud vare lov att det är sant att han tänkte på mig innan världen ens fanns till. Så fanns församlingen i Guds plan. Ja, det trodde Petrus på. Och därför var de kristna så dyrbara för honom. Han nämner dem inte bara med utvalda. Han säger också, ni som bor som kringspridda främlingar på de här olika platserna. Man kan säga att genom att vara utvald av Gud blir man någonting av främling i den här världen. Gud har gjort oss till främlingar. Genom att vi har kommit till tro på Kristus så har vi plötsligt blivit främlingar. Vi är inte hemma längre i den här världen. Vi vet att vi bara är främlingar, vilket betyder att detta inte är vårt rätta hemland. Vi är allihop invandrare, skulle man kunna säga. Vi är bara här tillfälligt. Detta är inte vår slutliga destination. Vi är pilgrimmer. Vi är bara på väg genom den här världen. Det är en hög bekännelse som vi får ha när vi kallar oss för främlingar, pilgrimmer och gäster i den här världen. Och Gud förbjuder att vi slår ner tältpinnarna för hårt. Vi skulle bo i tält. Det är bra med tältmöten. Det påminner oss om att vi är bara här tillfälligt. Hönökonferensen är en flyktig vecka. Ditt liv är en flyktig sekund på jorden. Du är främling. Gör dig inte för hemmastad i den här världen. Jag minns en nyfrälst broder som sa till mig en gång, vad är det för fel med mig, Roland? När jag nu står upp tidningen och läser, så känner jag känner det så främmande mot vad jag gjorde innan jag var kristen. Då tog jag till mig allt och tyckte det var väl schysst det som stod där. Men nu känns det så främmande för mig. Det känns så opassande för mig att inlåta mig att läsa allt det som står där. Jag sa, det är helt rätt. Du ska känna dig som främling i den här världen, för det är du. Och du ska inte riktigt må bra i den här världen, för du tillhör inte den här världen. Det står om Lot att han led svårt. Han kände vämjelse när han tvingades leva i Sodom och Gomorra, som var så influerat av lösaktighet och synd. Han kvaldes. Han kände vämjelse. Han trivdes inte där. Och jag önskade nog att vi skulle känna lite mer av det här främlingskapet i den här världen. Att vi inte känner oss allt för hemmastadda, för vi ska inte stanna här. Vi är här en kort stund.
Vi är gäster. Vi är främlingar. Vi är pilgrimer. Vi är bara på väg. Låt oss inte stanna som om vi skulle bo här för alltid. Guds folk är ett folk i förskingring än så länge i den här världen, men som lever med ett säkert hopp om en framtida samlingsdag, en slutlig förening. De kristna, de lever egentligen på ett onaturligt sätt, skulle man kunna säga. För det är ju inte naturligt för en familj att vara så utspridd över hela jorden som vi är. Vi tillhör en familj som bor över hela jordens yta, men vi får ju aldrig träffa varandra. Ja, vi träffs några hundra kanske så här i en hönekonferens och känner, ja, vad skönt, vi är fler, vi är många och vi kommer från alla Sveriges kanter. Men det är bara en liten del ändå av Kristi universella församling som finns i alla länder, bland andra folk, bland andra stammar och tungomål. Tänk när den stora samlingsdagen ska komma, då vi tillsammans ska få träffas en gång och för alltid få vara tillsammans. Det är vad de kringspridda främlingarna som kallas Guds barn en gång ska få uppleva. Abraham, trons fader, bekände sig vara gäst och främling mitt i det land som Gud hade givit honom och sagt, detta land ger jag åt dig och din säd. Men inte ens när hans hustru Sara dog, så ville han godta gåvan av en begravningsplats till henne. Utan han bekände sig vara främling i landet och han betalade den begravningsplatsen åt Sara. För han visste, jag ska inte stanna här. Han hade ett bättre land i sikte redan hand. Vi är pilgrimmar, vi är främlingar. Och vi lever i en värld som vi inte ska identifiera oss med, utan vi ska ha vår skatt någon annanstans, som Petrus snart ska tala om. Det arv, den skatt som Gud har sparat åt oss och som ligger förvarad åt oss i himmelen. I vers 2 så står det, utvalda enligt Guds vår faders plan, helgade till lydnad, bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Helgelsens grund är Kristi försoning och andens utgjutande. Helgelsen åstadkoms den dag den helige ande tog sin boning i oss och på nyttfödelsens under hände. Då blev vi avskilda för Guds räkning. Då blev vi uttagna ur mörkrets välde och insatta i Guds sons rike. Då blir vi helgade. Det är vad ordet helga betyder. Det är att bli avskild för Guds räkning. Och därför så säger Petrus här, helgade av anden och bestämda till att leva i den helgelsen hela livet. Vi är nu heliga, men samtidigt är det sant att vi håller på att bli heliga. Det är den erfarenhetsmässiga helgelsen som håller på som en process genom hela livet. Och slutligen, vi ska bli heliga. Det är slutfrälsningen, då vi ska stå fram inför honom utan fläck och utan skrynkla. Ingenting ska finnas att fördöma Kristi församling för. Den ska stå där ren, obefläckad inför tronen. Redan nu har den processen börjat. Vi är heliga. Vi är bestämda till helgelse. Och medan vi lever det här livet på jorden i en trasig värld full av lidanden och prövningar, så är Guds syfte att göra oss heliga i praktiken också. Och till detta tjänar alla syften, alla lidanden, alla prövningar som träffar oss. Ingenting av det som händer i våra liv är bortkastat material i Guds händer. Vi kan gräma oss många gånger att så många år gick förlorade kanske till synes. Och vi tvingades gå genom tider av mörka, svåra år och tunnlar och prövningar och besvär. Men du ska finna en dag att allt detta var redskap i Guds händer för att mejsla fram det ädla som finns i ditt hjärta som Guds barn. Och slagget skulle bort. Man kan egentligen säga så här, världen finns till för vår skull. Ibland säger vi,
Vi finns till för världens skull, men det är lika rätt att säga världen finns till för vår skull. Vi är ämnade att leva kringspridda som främlingar, för det är den bästa grogrund och växtplats som finns för Guds barn. Vi har inte kallats till ett fullkomligt och fullkomlig miljö och tillvaro än, utan vi lever i en värld där vi ständigt måste stångas med svårigheter, med tvivel och med de stora frågetecknen som ständigt reser sig runt omkring oss. Och Gud, vad svårt det är att vara kristen. Ja, jag vet det, säger Herren, men det är här jag vill ha dig, och det är här du kan bli en helig människa. Det är i den här världen som de här dygderna som andens frukter utgör kan utvecklas. I en fullkomlig värld behövs inte kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet. Då är det ju fullkomligt. Då utmanas inte de här dygderna som Gud vill locka fram i vår karaktär. Därför lever vi kringspridda som främlingar, bestämda till lydnad. Hur länge får man hålla på här på hörnet? Jag har glömt bort det. Du vet, hemma kör vi alltid 2 timmar, Leif. Ja. 5 minuter till då. Leif såg väldigt förskräckt ut. Bestämda till lydnad och rening. Många kristna människor frågar, vad är Guds vilja med mitt liv? Och jag kan genast säga, det vet jag. Alltså, vad bra. Och så står jag upp, du är bestämd till lydnad och rening. Till helgelse, lydnad och rening. Det du är bestämd till, det är Guds vilja. Det är den övergripande viljan som Gud har för varje kristen. Sen tror jag inte Gud bryr sig så hemskt mycket om var du bor eller vad du gör. Det är nästan sekundära villkor, utan det viktigaste är att du är inbegripen i Guds helgelseprocess, i lydnad, till lydnad och rening. Och det kan ske vare sig du är sjuk eller frisk, vare sig du bor på Hönö eller någon annanstans, eller vare sig du har en uppgift i Sverige eller långt borta i ett missionsland. Guds viktigaste ärende med oss är inte vad vi gör eller lyckas göra för honom, utan vad han får göra med oss och i våra liv. Lydnad är enligt Bibeln nästan detsamma som att tro. Jesus säger, den som älskar mig, han lyder mig. Begreppet lydnad har kommit att få en negativ klang i vår tid, men i Bibeln har det en väldigt positiv innebörd. För det är genom lydnad som vi bevisar vår kärlek till Gud. Det är genom lydnad som vi bevisar vår äkthet i tron. Det är inte när känslorna går höga och det känns bra och skönt att vara kristen, utan det är när lydnaden sätts på prov som äktheten i vår tro verkligen prövas. Och lydnad är det enda tillförlitliga sättet på vilket vår kärlek kan mätas. Om du inte lyder Gud, hur kan du då säga att du älskar honom? Men för att du inte ska förtvivla vid dina misslyckanden, så tillägger han också rening med Jesu blod. En rening som ständigt pågår. Egentligen så är det gammaltestamentliga ordet bestänkelse använt. När överste prästen Aaron och Mose redan i andra Mosebok 24 bestänkte folket med blod efter att förbundet vid Sinai hade ingåtts, så var det liksom för att avskilja folket för ett rent liv under blodets förbund. Och när vi nu imorgon kommer att fortsätta och tala om det levande hoppet, så hoppas att ni kommer beväpnade med biblarna. För det är någonting underbart att få tala om det levande hoppet och det arv som Gud har i förvaring åt oss. Jag är nästan nyfiken, jag nästan vill gå vidare direkt och läsa här. Men jag får göra det efter mötet här. Det är så spännande att få läsa om vad Gud har i beredskap för oss. Gud välsigna oss alla, och låt oss bli stilla i bön än en gång. Käre gode Gud, tack att vi får komma inför dig i denna Hönökonferens än en gång. Och veta att din andes vind vill blåsa genom våra liv. Halleluja. Vi tackar dig för din tjänare Petrus, som nedtecknade dessa rader till oss en gång för länge sedan. Tack för vad du kunde göra med denna fiskarson, Herre, när din eld fick börja brinna i hans liv. O Gud, vi önskar också att det skulle brinna samma eld i våra liv, Herre. Att vi aldrig blev ljumma,
Men att vi heller inte lät oss förskräckas av prövningar och svårigheter som kommer i vår väg, utan att vi kunde jubla mitt under dessa svårigheter. Giv oss den glädjen den här veckan, Herre. Den glädje som går på djupet och som inte låter sig förstöras av det som är omkring oss och det som är under solen, utan som har sin förankring i Jesus Kristus själv. Välsigna alla som är på väg till konferensen, alla som kommer att delta dessa bibelstudier och möten, Herre. O Herre, låt oss få känna hur vi sjunker djupare ner i din nåd och hur vi blir rotade och fasta i vår tro på dig. Var med oss som har ansvaret att leda studierna, Herre. Låt oss få känna att vi står under mångas förbön och under en öppen himmel och under den heliga andes ledning. Vi anbefaller oss med förtroende dina barmhärtiga och goda händer. I Jesu Kristi namn. Amen.